talade en del igår om begreppet koinonia. Jag tänkte inte på att det fanns en tavla. Jag kunde skriva upp ordet i alla fall så att ni talade om samma sak. Och ordstammen är ju den. Jag kommer uppehålla mig en del i detta. Det var mycket som föll ihop här. Men jag har paginerat sidorna i alla fall, så jag ska väl hitta fram, hoppas jag. Gemenskap, delaktighet. Bra, jag tänkte inte på det. Ja, det vet du. Det är gemenskap, delaktighet. Det här ordet är ju ett begrepp i Nya testamentet, men kanske främst använt av Paulus. Och det hänger samman med det jag talade så mycket om igår, och jag kan inte upprepa det för då kommer jag inte vidare. Och det är gemenskapen, delaktigheten vi har i Kristus, med Kristus och därmed också en gemenskap med Gud. Och nu är det intressant att jag ska säga det att om man nu ska gå in och försöka förstå det här ordet, så tvingas jag att säga lite granna om dess hebreiska motsvarighet för att se vilken revolution det innebar, det här med gemenskapen i Kristus, jämfört med det vi hittar i den gammaltestamentliga teologin. Det hebreiska ordet är shaber, som är motsvarar alltså det här koinonia, gemenskap. Shaber står alltså för gemenskapen mellan människor, men kan inte stå för gemenskapen mellan människor och Gud. Och det är en väldigt viktig skillnad. Det går inte att på samma plan tala om den gemenskap som råder mellan människor och den som råder mellan Gud och människor i Gamla testamentet. På sätt och vis skulle det vara ett förakt för Gud, nästan blasfemiskt, att tala om en gemenskap med Gud så som man gör i Nya testamentet. Därför att avståndet till Gud var stort i det gamla förbundet. Även om man kan läsa berättelser om profeter och gudsmänniskor som hörde Gud tala och som Mose kom nära Guds ande. Så även om Gud enligt judisk tro bodde i templet i Jerusalem, så var det något oerhört att närma sig Gud, det allra heligaste i templet. Och det var ju en gång om året som överste prästen gick in med rökelse för att liksom skapa en skyddsrivå mellan Gud och överste prästen. Han gick in för att stänka blodet på arken på nådastolen. Det var försoningsdagens ritual. Så det rådde en definitiv distans, väldig distans mellan Gud. Man kunde ju inte ens uttala hans namn. Distans mellan himmelens och jordens skapare och människan. Den rättfärdiga människan i Gamla testamentet såg sin gemenskap med Gud som ett beroende av honom för hela sin existens. Jag citerar Jobs bok, det 12:e kapitlet och 10:e vers. I Guds hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda. Jobb 12:10. Den rättfärdige kunde känna förtröstan till Gud, det var gemenskapen. Saltaren 73:25. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter ingenting på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del i vind. Saltaren 73, vers 25. Men den rättfärdige i Gamla testamentet skulle inte kunna uttrycka en sån gemenskap med Gud som ligger i Nya testamentets begrepp koinonia, gemenskap. Det vore att komma Gud för nära. Juden talade om en gemenskapsmåltid. En chabura. Påskmåltiden var ju en chabura. Vi kan komma till det sen då. Vi talar om det i pausen. Så att juden talade om en gemenskapsmåltid, till exempel i påskmåltidens form. Men en måltid kunde inte innebära att man direkt delade gemenskapen med Gud, som vi gör i nattvarden. En helig måltid kunde Israels barn fira inför Guds ansikte, men aldrig med Gud. Och ni förstår distinktionen, va? Gemenskapen mellan Gud och Israels barn upprätthölls i form av förbundet. Inom det fanns bönens och gudstjänstens gemenskap och så vidare. Men det var inför Guds ansikte, inte med Gud. Och därför kan vi säga att det måste ha varit revolutionerande när Gud sände Jesus Kristus och den helige ande och skapar en ny gemenskap med Gud. Vi firar alltså inte nattvarden inför Guds ansikte enbart. Vi firar den med Gud i Kristus genom anden. Så det var naturligtvis något otroligt jämfört med judiskt tänkande. Så den tron och dopet förde den troende Jesus efterföljaren in i en gudsrelation av ett helt nytt slag i kyrkan, nämligen gemenskap med Gud i Kristus. Och det här har naturligtvis förutsättningen som aldrig tidigare har funnits, nämligen att Gud blev människa i Jesus Kristus. Och därmed hade Gud själv överträtt gränsen mellan sig och människor som var så strikt dragen i det gamla förbundet. På det sättet hade Gud blivit närvarande bland människor i en persons gestalt, Jesus. Och det var förutsättningen för Guds gemenskapen i den uppståndne med Gud. Innan jag nämner några paulinska texter så ska jag ta en text som poängterar detta ganska ordentligt, och det är första Johannesbrevets inledning. Det första Johannesbrevets inledning. Och här förekommer, i det första kapitlet, den korta verserna i inledningen, där förekommer koinonia ett flera gånger i den grekiska texten. Och det sägs klart att vi som kristustroende har koinonia med fadern, med Gud fadern och med sonen. Vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap ska vara med fadern och med hans son Jesus Kristus. Så just därför att det är en inkarnerad Kristus som kommer. Vi har sett honom. Vi har hört honom. Han är livets ord ifrån Gud. Och därför att han är där så har vi kunnat få gemenskap med fadern på ett helt nytt sätt i Jesus Kristus. För Paulus är koinonia en mycket viktig kyrkoterm därför, som ni förstår. Och ordet står för den innerliga, hemlighetsfulla gemenskapen kristna får ha med den uppståndne Jesus. Men också en gemenskap med de troende. Här väljer jag att citera första Korintherbrevets inledningskapitel. Första Korintherbrevets första kapitel och 9:e vers. Gud är trofast. Han som har kallat er till koinonia, till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så vi har alltså fått en delaktighet i den uppståndne Jesus som inte kan beskrivas, som jag förstår, på annat sätt än med sakramentala termer. Och då hänvisar jag återigen till det jag sa igår. Sakramentum, det latinska ordet, motsvarar det grekiska mysterion som betyder hemlighet. Det hemlighetsfulla. Så dopet är ett förenande med Kristus, som jag sagt tidigare. Särskilt uttryckt, som jag talade ofta om igår, med prepositionen syn med. Med sammansättningen av alla dessa verben, leva med och så vidare, dö med Kristus och så vidare. Och denna föreningen hör sedan med till hela det kristna livet. Det är inte bara en gång man kommer med Kristus in i kyrkan, utan man ska leva med Kristus. Lemmarna i hans kropp ska ju leva med honom, eller lida med honom, till och med härska med honom. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Andra Timoteus 2, 11 till 12. Jag citerar. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, syn Kristo, skall vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga ska vi också få härska med honom. Så med Kristus börjar här, fortsätter hela livet i kyrkan och fullkomnas i den himmelska världens gemenskap med Fadern, Sonen och Anden. Och det betyder alltså att detta med Kristus talar just om vad det kristna livet är i kyrkan. Det är ett kyrkoliv. Ett kyrkoliv, man lever det i kyrkans gemenskap. Och då tänker jag inte närmast, som ni förstår, på organisationen kyrkan, utan på kyrkan ekklesian. Nu ska jag också lägga märke till att koinonia hos Paulus också har en stark etisk udd, ett etiskt imperativ. Till att förverkliga Kristi kroppstänkandet. I ett ansvar för lemmarna i Kristi kropp. Gemenskapen mellan bröder och systrar i tron hör nämligen till koinonia-begreppet. Och då har vi det här verbet då, koinoneo. Koino och så verbet koinoneo. Som betyder inte bara att jag har delaktighet och gemenskap med Kristus. Utan det har också en aktiv innebörd att dela med sig. Så det har både en passiv betydelse att ha delaktighet i Kristus. Men också att man ska dela med sig åt dem som är i Kristus. Jag ska exemplifiera detta. Det finns det där lilla underbara brevet till Filemon. Det kortaste vi har egentligen, ja, kanske andra och tredje Johannes är kortare. Men det är ett privat brev som Paulus skriver till Filemon, hans vän. Och denne Filemon ägde en förrymd slav, som ni vet, Onesimus. Men han är inte längre en förrymd slav, utan en nyligen vunnen broder i Kristus och tron. Han har blivit omvänd och kommit till tro. Då är det inte bara fråga om vänskap mellan Paulus och Filemon, utan det är en andlig gemenskap i tron. Och aposteln visar denna djupa gemenskap som etableras i Kristus mellan människor när han skriver i den 12:e versen följande ord. När jag skickar slaven tillbaka till dig är det som om det vore en del av mig själv, av mitt inre. Det grekiska ordet för inälver. Hela mitt inre alltså. Ta emot honom som om det vore jag. Ni ser den djupa identiteten i Kristus gemenskap.
Ta emot honom som om det vore jag, som en koinonon.
Som en som har delat den här djupa gemenskapen. Och Paulus medarbetare Titus kallas i andra Korinthierbrevets 8 kapitel och 23 vers min koinonos. Och den svenska översättningen säger han är min kamrat. Och då förstår ni hur man har förlorat totalt djupet i vad det här betyder. Att han är min koinonos som delar hela gemenskapen med Kristus. Man har förlorat djupdimension. Det där är i andra Korinthierbrevets 8 och 23 som här Paulus kallar Titus för sin koinonos. Jag vet inte vad de säger, den danska översättningen. Trosfälle, ja, det är i alla fall mycket, mycket bättre. Mycket bättre. Men kallar det för min kamrat, det tycker jag ynkligt. För det är en fråga om att dela den djupaste andliga gemenskapen i Kristus genom den heliga ande. Och genom denna koinonia är de kristna skyldiga att aktiva verbet koinoneo dela med sig åt den andra delen av kyrkan som lider nöd, Jerusalems kollekten, som ni känner till från Romarbrevet till exempel, 15 kapitlet, är ju ett exempel på att man koinoneo, man delar med sig därför att man tillhör samma koinonia, samma gemenskap i Kristus Jesus. Och eftersom jag har nu flera gånger tagit upp det ena verbet efter det andra som Paulus då kombinerar med den där märkliga prepositionen syn med, så har jag ett ytterligare ett exempel. Och det har vi då vi ska se om det var i Romarbrevets 12 kapitel och 13 vers. För att i Romarbrevet 12 kapitel så talas det mycket om livet i Kristi kropp och hur man ska tjäna varandra. Romarbrevet 12. Och i den 13 versen så står det där väl att man ska koinonontes, man ska dela med sig, dela det heligas bekymmer och lidanden. Man ska hjälpa Guds heliga med vad de behöver. Och sedan också så säger, nu har jag nog inte skrivit upp det själva textstället, men det står i Filipperbrevet att man ska synkoinonesantes, man ska alltså dela med Paulus bekymren, klipseis, som finns. Så att man ser alltså att det här ordstammen koinon är en kyrkoterm så vitt jag förstår. Som har sitt djupaste innehåll i denna delaktighet jag har i Kristus Jesus i kyrkan. Och denna delaktighet har en aktiv sida. Det finns ett imperativ i det. Att man ska dela med sig rent konkret. Nu ska jag se om jag kan bläddra rent den papperna som hamnade på golvet. Nu ska det vara sidan 18 här om jag inte misstör mig. Någonstans höll väl de papperna. Ska vi se här. Vi gör en liten konstpaus. Papperna föll nämligen på golvet och kom i oreda här. Det verkar som om sidan 18 har försvunnit någonstans. Finns den kvar? Jag ser ingenting här. Ja, det är väl... Det står 18, ja, just det. Det står ju art. Jag tackar för hjälpen. Min koinonos. Ja. Till den här koinonia-tanken hör naturligtvis också det som jag kanske har talat lite för lite om. Men det beror på att jag de här föreläsningarna har koncentrerat mig på Kristus gemenskap. Det finns också en ande gemenskap, men det hinner jag inte. Det kan bli ett annat års föreläsningar där man kan hålla på 4 timmar och tala om koinonia i den heliga ande. Men jag ska bara nämna detta, att till denna koinonia hör naturligtvis också, har man delaktighet i Kristus har man också delaktighet i anden. Det går inte att skilja dem åt.
Så att när jag talar om Kristus i den meningen så talar jag samtidigt om anden, därför att anden är den som ersätter Kristus, så att säga, här på jorden, om man nu får uttrycka sig på det lite enkla sättet. Och ni känner väl till den apostoliska välgångsönskan i slutet på andra Korintherbrevets 13 kapitel. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och koinonia i helig ande vare med er alla. Vi vet alltså att delaktigheten av Kristi kropp i nattvardens bröd är andens verk. Delaktigheten i Kristus i dopet sker naturligtvis genom anden och Guds ord. Relationen mellan Kristus och anden, den är svår att klarlägga, och jag ger mig inte in på den dogmatiska diskussionen. Men om man ser till exempel på den text jag talade mycket om igår, 1 Kor 12, om Kristi kropp, så säger ju Paulus klart och tydligt i den 13 versen att det är genom anden som man har infogats i detta. Och då ska man kunna säga att anden är ju sigillet på vår status i Kristus, i kyrkan. Och på det sättet kan man också säga att anden är ersättaren, parakleten, hjälparen, den som för Kristusverket in i den enskilda människans liv och är blodomloppet i Kristi kyrka. Anden är ju blodomloppet. Kroppen kan bara ha ett enda blodomlopp, och det är den helige ande. Och där skulle man kunna hänvisa till Johannes evangeliets 15 kapitel. Om vinträdet och grenarna. Det är ju livet i trädstammen Kristus som måste pulsera ut i grenarna om det ska ge någon frukt och något liv. Men det ligger på Johannes teologins basis. Därför vill jag säga att anden som vi har delaktighet med i Kristus är förmedlaren av hela Kristusverkligheten. För utgjutandet av anden på den första pingstdagen kallas ju också för kyrkans födelsedag, därför att utan anden ingen kyrka alls. Så att andens uppgift är att föra Kristus den uppstånd och allt det han har gjort och allt den har sagt och ut till människorna och ut i världen. Så att anden har sin kyrkouppgift i detta, att förmedla Kristus, allt vad Kristus har gjort, in i världen. Kristi kropp, koinonia, i Kristus, Kristus i oss, alla verbformerna med prepositionen syn med, alla förutsätter det tanken på att Kristus är närvarande i världen genom anden. Och denna förutsättningen bildar utgångspunkt för nästa steg i min framställning av kyrkotanken hos Paulus, och det har med närvaron att göra. Men att förstå denna bild, det är inte så enkelt. Den tar sig nämligen uttryck i det här egendomliga orden. Nu citerar jag 2 stycken texter i 1 Korintherbrevet. Det 3 kapitel, vers 16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Alltså en ny kyrkoterm. Templet. Ni är Guds tempel. 1 Kor 3:16 följande. Och Guds ande bor i er. Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt. Ni är det templet. Eller vi kan ta 2 Korintherbrevets 6:16, samma tanke. 2 Kor 6:16. Vi är den levande Gudens tempel. Och för att förstå den bilden, kyrkobilden hos Paulus, så måste vi tala lite grann om tempelsymbolen överhuvudtaget. Vi kan inte förstå det här med att vi är templet, Guds ande bor i det här templet, om vi inte begriper vad bilden tempel står för i Paulins tänkande. Och där är Paulus naturligtvis
direkt beroende av den judiska tankarna kring templet. Och då går jag dit. Ni vet allesammans att under ökentiden, när folket vandrade genom öknen sina i öken, så bodde Gud mitt ibland folket genom tabernaklet. Ni vet att Gud var ju som molnstod och som eldstod. Och när man slog läger så kom molnsky ner till tabernaklet som en bild för nu är Gud närvarande mitt ibland folket. Nu bor Gud bland folket. Och det där då preciserades enligt andra Moseboks 25 kapitel. Preciserades alltså hur arken som man bar med sig på sin vandring hade en guldplatta ovanpå vilken keruberna stod och såg det på ark. Och arken var som en kista. En guldplatta, två keruber som såg ned på arken. Och så står det där i andra Moseboks 25 kapitel och jag tror det är 22 versen. Att Gud säger, där ska jag uppenbara mig för dig, sa Herren till Moses. Från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill ge Israels barn. Uppenbarelsens plats, Guds närvaro i tabernaklet det heliga. När sedan templet byggdes av Salomo, nu går jag väldigt snabbt igenom, men det måste jag göra. I Jerusalem. Och arken placerades in i det allra heligaste. Så förstår man att reflektionerna återkommer tillbaka. Och de, kan man väl säga, preciseras i Salomos invigningsbön till templet i första konungabokens 8 kapitel. Det är en 10 versen, första konungaboken kapitel 8 vers 10. När prästerna gick ut ur helgedomen uppfyllde molnskyn Herrens hus så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då sa Salomo, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig och berett en plats där du må förbli till evig tid. Att han ville bo i töcknet inom parentes har ju tolkats så att det allra heligaste hade inga fönster. Det var ett mörkt rum. Det fönsterlösa allra heligaste var i mörker och där inne bodde Herren, menade man. Molnskyn och härligheten var ju bild för Herrens närvaro. Men problemet finns där ju, som formuleras då i invigningsbönen. Kan Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer där ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt, säger Salomo i invigningsbönen. Lösningen på det här problemet klarnar i det judiska tänkandet samtida med Nytestamentet. Gud bor i himmelen, men han är närvarande på jorden, särskilt i templet. Templet var platsen för Guds namn och namnet stod för allt som är Gud. Han har ju sagt, mitt namn ska vara där. Gud bor i himmelen, men han bor också samtidigt i templet. Hur går det ihop? Ja, namnet och härligheten är alltså termer för Guds närvaro. Och de som känner till profeten Hesekiels bok vet att när folket avföll så såg Hesekiel i en vision hur Guds härlighet lämnade templet och försvann. Och i sina framtidsvisioner när folket är restaurerat så ser Hesekiel en vision hur Guds härlighet kommer tillbaka och bosätter sig i templet. De judiska teologerna talade då om Guds närvaro som en separat sak. Guds shekina. Jag bokstaverar det här för det är lättare. För även vi kan ta det i hebreiska en sida. Om det är nödvändigt.
Guds shekina, Guds närvaro.
Någon slags personifiering av närvaron. Ungefär som vi i den gamla svenska högmässan inledde med orden: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han är också nära dem som har en ödmjuk inställning till Gud. Va? Så det finns då liksom i Psaltaren den tanken också, att Gud är i himlen, men han är här också samtidigt. Guds shekina förband himlen med jorden. Och denna Guds närvaro blev alltså något nästan självständigt som kunde existera på jorden samtidigt som Gud naturligtvis var i himlen. Det här är ett uttryck för en avgörande trossatsen nu på att Jesus Kristus är sann Gud. Nu ska vi kombinera det här. Om ni läser andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och från den 4:e versen. Jag ska ta och slå upp det så jag kan läsa det. Andra Korinthierbrevets 4:e kapitel från den 4:e versen. Denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så de ser inte ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är tjänare för Jesus skull. Gud sa: ljus ska lysa i mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Alltså Guds härlighet har landat i Jesus. Denna Guds härlighet, denna Guds doxa, denna Guds avbild innebär att Guds närvaro har tagit plats i Kristus. Jag kan naturligtvis inte följa hela det här tänkandet som jag skulle vilja göra. Men låt mig innan jag går vidare bara säga så här, att de här... Jag tror jag får göra så här. Jag får gå ifrån mitt namn ett tag. När Johannes evangeliet i sin prolog skriver i det första kapitlet och 14:e versen i ett inkarnationsställe, så säger ju, så skriver då Johannes att 1:14: Ordet blev människa, logos blev människa, det som var hos Gud och var Gud. Det blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet från Gud Fadern. Och ni vet att hebreiskan använder sig både av konsonanterna, så det vet ni allihopa. Och ni vet då att SKN, det blir på grekiska i Johannes version: borde tältade ibland oss. Och vi får alltså de här radikalerna. Det där är Johannes finurlighet. Johannes är alltid finurlig. Och man kan ibland hålla på och göra vilka fantastiska upptäckter som helst när man återöversätter Johannes grekiska till hebreiska. Och upptäcker hur han leker med dubbelbetydelserna. Och det här skulle då betyda att Guds närvaro i templet har flyttat över och blivit Guds närvaro i Kristus. Han tältade. Hans närvaro bor i denna människa. Inkarnationens hemlighet är att han är fylld av Guds härlighet. Nu ska jag försöka komma över till det här med templet. Att Paulus kan säga, inte bara tänka sig att Guds närvaro är i Kristus, utan nu är ju Guds närvaro i oss kristna kyrkan som ett tempel. Och då vill jag börja med bara helt hastigt säga att det är inte Paulus som har hittat på det här. Det har essäerna gjort i Döda havsförsamlingen i Qumran. Det troligen grundades essäerförsamlingen i Qumran som en protest mot att en felaktig överste präst blev utsedd till Jerusalems tempel. Det och mycket annat ansågs av somliga tempelpräster som ett orenande av templet. Gud kunde inte bo där längre. Och därför flyttade man ut ur templet och bildade menigheten Qumranförsamlingen. Och då, gör jag saker mycket kort, så talar man om sig själv, kollektivet, menigheten, som det sanna templet. Och denna menighet var indelad i det heliga och i det allra heligaste. Så att människorna formade det heliga och det heligaste i templet. De var det rena templet och höll strikt på de prästerliga renhetsreglerna från templet. Och de menade Gud bor bland dem. Och de hade sina gemensamma måltider, ungefär som präster och leviter åt av det offer som offrades i templet under stor renhet inför Guds ansikte. Alltså kollektivet, församlingen, var templet. Och då förstår vi att det är ganska enkelt att ta nästa steg då, när man för över det här till Kristus och det kristnas kollektiv, att de är templet i vilket Gud bor i Kristus Jesus genom anden. Därför har vi det här ordet i andra Korinthierbrevets 6:14. Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och det skall vara mitt folk. Så om Guds ande är mitt i det kristnas gemenskap, så var det inte så svårt att förstå bilden av templet och Guds närvaron. Bilden för kyrkan finns då som ett tempel och tempeltjänsten hos Paulus, hos Petrus, 1 Petrusbrevets 2, Hebreerbrevet och så vidare. Det kanske ändå inte räcker för att förstå bildens djupdimensioner. Kollektivet som templet, som i Essäerförsamlingen, det kanske man kan förstå. Men i Nya testamentet börjar det med att det reduceras till att en person är templet, Jesus Kristus. Han är templet. Och efter sin uppståndelse så formar han kyrkan till vilken människorna strömmar in, och kollektivet blir templet. Kortfattat, Jesus utövade tempelkritik. Han rensade templet från försäljare. Han undervisade om ett annat tempel. Anklagelserna i rättegången. Markus 14:5-8. Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand. Och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Hette anklagelsen mot Jesus. Alltså inte ett materiellt tempel gjort av händer, utan ett andligt tempel. Eller i Matteusevangeliets 12:e, är det väl där Jesus talar om att här är det som är för mer än templet. Jag säger er, här finns det som är större än templet. De här tankarna använder sedan Johannes, som ni vet, i sitt 2, den samma anklagelse som han riktade mot Jesus. De kommer tillbaka i Johannes evangeliets 2, där Johannes ju har placerat tempelrensningen i början av Jesu verksamhet. Där står det i 2:18. Judarna säger till honom, vad kan du visa oss för tecken när du gör så här och rensar templet? Och Jesus svarar, riv ner det här Jerusalems tempel, så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet, Herodestemplet. Och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Och så kommenterar Johannes detta. Men det tempel han talade om var hans kropp. Och det var först efter uppståndelsen, säger Johannes, som lärjungarna kom ihåg det här och begrep att han hade talat om att templet i Jerusalem skulle ersättas av ett annat tempel, hans kropp. Och det visar ju också att det är inte bara Paulus som har talat om Kristi kroppstänkandet och om tempelbygget, utan det har också Johannes gjort. Vem som var först, det kan man diskutera. Som ni förstår så kan vi inte följa historiskt utvecklingen mellan Paulus och Petrus och Johannes eller Hebreerbrevet. Men tempelbilden är en typisk kyrkobild. Det går alltså att jag driver en konsekvent tolkning i det här sammanhanget, där ekklesiologi, läran om kyrkan, och kristologin, läran om Kristus, är förenade. De kan inte skiljas åt. Man kan inte diskutera kyrkobegreppet hos Paulus utan att samtidigt se att den är förankrad i en alldeles bestämd kristologi, lära om Kristus. Det är klart att exegetes kan naturligtvis då gå in och ifrågasätta de här grundpelarna som jag har tagit fram. Men jag menar att jag vill inte föreläsa och säga att den ene säger si, den andra säger så, utan jag talar om så här säger jag. Och sen får ni alltså acceptera det eller säga att det är fel. Det går också bra. Men det viktigaste i det här sammanhanget när det gäller tempelbilden för kyrkobegreppet är ju att den är ju oerhört nära förenad med läran om vem Kristus är. Och då använder jag mig av Johannes prologen, Johannes evangeliets ord, med att Guds ord bor, tältar i Kristus när han blir människa. Därför att det är det klaraste och tydligaste exemplet på en alldeles bestämd kristologi, nämligen som har med det här att göra, att Guds namn, Guds avbild, Guds härlighet och Guds ande bor i Kristus. Och det är förutsättningen alltså för den ekklesiologi som jag här har försökt att presentera. Jag skulle alltså vilja dra följande slutsats. Guds närvaro, Guds härlighet bor i Kristus, det vi kallar för inkarnationen. Och denna Guds närvaro är andens närvaro, därför att anden är ju del av Guds härlighet. Och anden och Guds härlighet har tagit sin boning i Kristus. Jag vill inte dra linjerna till Jesu dop i det sammanhanget. Men man kan det om man vill vara homilet, alltså försöka predika, så kan man ju ta texter utan att vara exegetisk och fullkomlig. Och då kan man tänka att anden kommer i dopet i Jordan över Kristus. Jag säger att det är en intronisationstext då Kristus smörjes till att bli Messias konung. Men man kan också, om man ser det ljuset av Johannes evangeliet, säga att det är ett exempel på hur Guds ande tar sin boning i Kristus. Jag ska i det sammanhanget då gå vidare. Och nu går jag över till en text i Efesierbrevet, där vi har en mycket tydlig användning av templet som kyrkobild. Och det är i Efesierbrevets 2 kapitel. Och den 20:e och 21:e versen. Jag kommer att, om jag hinner, gå och tala om verserna innan där. Men det får vi se vad jag hinner. Nu tar jag upp tempelbilden i Efesierbrevet 2:20. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Man kan alltså se att bilden växlar. I det ena ögonblicket så är det fråga om en stenbyggnad. Nästa ögonblick är det en organism, något som kan växa. Och det är precis samma sak i första Korinthierbrevets tredje kapitel, där plötsligt stenarna i templet blir levande och så vidare. Och vi har det också i första Petrusbrevets andra kapitel, där vi talas om att Kristus är den levande stenen och vi andra ska vara levande stenar i tempelbygget. Denna byggnad som Paulus här talar om har en fast grund, nämligen apostlar och profeter. Och då är den allmänna tolkningen att profeter står för de nytestamentliga profeterna, inte gamla förbundets profeter, utan de karismatiska profeterna som fanns parallellt med det jag ska kalla för institutionella ämbetet under det första århundradet. Och omtalas alltjämt i de 12 apostlarnas lära Didaké, men försvinner sakta ut i det okända. Men alltså det är Gud som har talat och undervisat genom apostlar och profeter. Och därför kan kyrkan aldrig ha någon annan grund än vad dessa Jesu förklarare har lagt till grund, nämligen Guds ord. Det finns ingen annan möjlighet. Byggnaden har sedan Jesus Kristus som slutsten. Och ni kanske vet hur man byggde valv i antiken. Man började i ändarna om man ska bygga ett valv. Och då tar man en stor trästock och så ställer man en stor sten där på som är huggen i ordentliga vinklar. Gör likadant där. Och sen ny trästock, ett stycke upp. Och så stäger man sten på sten på sten tills man kommer till den krönande slutstenen. Som måste vara perfekt avpassad i detta utrymme som bildas. Och när den faller på plats kan man ta bort stötterna och trästammarna. Och stenarna genom trycket, genom den där slutstenen, så hålls valvet ihop. Det där kunde man bygga redan 400-500 år före Kristus, så det är ingen bild som alltså inte går att använda, utan det är precis det Paulus tänker på. Att när man kommer till det avgörande, då är det Kristus som är den krönande slutstenen. Och rubbar man på den stenen, rasar valvet. Den får icke röras. Akrogoniaios på grekiska. Det är alltså genom Kristus som kyrkan till 100% hålls samman. Och det är kyrkans grund som inte får rubbas. Det är apostlar och profeters undervisning. Rubbar man på grunden så börjar valvet också skaka. Kyrkan är alltså ingenting alls om inte Kristus helt och fullt är den bestämmande och avgörande. Ruckar man på den stenen så riskeras hela byggnaden att rasa ihop. Men så skiftar bilden igen här i Efesierbrevet. Nu omtalas det som ett heligt tempel i Herren. Samma lokalitet igen, lokalisering i Herren, en kyrio. Det är alltså Herren Kristus som gör att byggnaden blir ett tempel. Och det är att det Kristus är det avgörande, och då börjar plötsligt det här tempelbilden att leva, därför att Kristus är så stark som levande att bilden plötsligt får liv och den börjar växa. Man ska växa upp. Ett hus kan inte växa upp, en byggnad kan inte växa upp, ett tempel kan inte växa. Men därför att Kristus är så stark i bilden så börjar alltså de döda stenarna bli levande. Och så på det sättet, säger Paulus, fogas vi samman till en byggnad i anden. För det är genom anden som kyrkan existerar. Det är en fråga om det nya templet där Kristus håller allt sammans, och det sker genom anden. Och anden är Guds närvaro. I det första brevet till Korint utvecklar Paulus detta tema med etiska imperativ igen. tredje kapitlet från den 14-15 versen. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Guds tempel är heligt och ni är templet. Och längre fram i brevet i det sjätte kapitlet, den 15 versen, så säger Paulus: det här får konsekvenser. Era kroppar, era jordiska kroppar är templet. Så varje enskild kristen blir plötsligt ett tempel där Gud bor med sin närvaro i Kristus genom anden. Och så säger han så här: den som förenar sig med en sjuka blir till en kropp med henne. Den som förenar sig med Herren blir enad med honom. Våra kroppar är ett tempel för den helige ande som ni har inom er och som ni har fått av Gud. Första Korintherbrevets sjätte kapitel och femtonde vers. På det här sättet blir den enskilde kristen en minikyrka. Där Guds ande, Guds närvaro finns i Kristus. Och det ser vi alltså att kyrkobilden, templet, får ett etiskt imperativ. Att vi kan inte behandla våra jordiska kroppar hur som helst. Därför att Gud ska ju bo där. Och han kan inte acceptera det som är oheligt. Gud är ju helig. Så tror jag att jag ska då ta de här verserna som ligger före i Efesierbrevets andra kapitel. Från den 14 versen och till den 16 läser jag nu. Och då kan vi säga att nu skiftar bilden igen. Så att Paulus är inte den som alltså konsekvent använder en bild genom ett helt brev. Utan bilderna kommer och går, växlar, är döda, blir levande och så vidare. Nu kommer vi in på ett annat aspekt. Och nu kommer vi, eftersom vi är i Efesierbrevet och sen i Kolosserbrevet, så kommer vi in på de kosmiska konsekvenserna av kyrkan. Det här låter ganska fantastiskt, men nu är det så här att om vi ska begripa Paulus kyrkosyn i Efesierbrevet och Kolosserbrevet, för det är Paulus tänkande som ligger där. Vem som har skrivit det bryr jag mig inte om, men det är totalt Paulus som ni kommer att se. Och då är det så att en vanlig människa lever i en kub. Ni vet vad en kub, ni säger kub. Ett fyrkantigt slutet rum. En kub. Ja. Och därför kan människor som lever där och inte har någon aning om transcendens, om det som finns utanför denna världen, kan inte förstå Paulus överhuvudtaget. Det är inte lönt att försöka förstå. Man måste spränga både tak och väggar för att begripa att Paulus, han talar om någonting som har ett samband mellan oss här på jorden och den himmelska världen, den kosmiska världen. Och i Efesierbrevet och Kolosserbrevet vidgas nu kyrkobegrepp inte bara att vara någonting här där den himmelska världen kommer ner, utan vi har ett livssammanhang här på jorden med hela den kosmiska världen där Gud bor. Och det kommer fram här nu i Efesierbrevets andra kapitel 14, 15 och 16. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskap. Och de två lägren, det är judar och hedningar. Det är de två lägren som finns, judar och hedningar. Så var det alltså när Kristus kom in. Men han har alltså gjort dessa två läger till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa. Ett nytt kyrkobegrepp. En enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han, det vill säga att Jesus från Nazarets kropp på korset, i den kroppen försonade Gud de båda genom korset. Då han i sin person dödade fiendskapen. Jag ska kommentera det här lite grann. Om jag först ser på den det säger jordiska scenen, relationen mellan människor, så fanns det alltså en vertikal skiljemur mellan folken, de två lägren. Å ena sidan fanns det av Gud utvalda folket, judarna. Och den andra sidan alla andra folk som går under den gemensamma termen hedningarna eller grekerna. Skiljemuren mellan dessa två, fiendskapen, har sin grund i att judarna har ett eget förhållande till Gud genom Sinai förbundet och Mose lag. Det som alla andra folk inte har tillgång till. Vad Kristus i sitt försonande verk gjorde var att föra dessa båda samman. Han upphävde lagen, det vill säga min gudsrelation är inte låst till ett folk, ett läger, Israel, utan öppnas för alla. Därigenom kunde alla få del i Kristus, i kyrkan och utgöra en enda människa. Och människan blir då bilden för kyrkan. Skiljemuren revs ner för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och stifta fred. I den gamla kyrkan sa man att Gud på detta sättet i Kristus skapade tredje folk. Inte längre judar, greker, judar, hedningar, utan ett tredje folk. Ett gudsfolk i Kristus. Där det inga gränser fanns mellan nationer, raser och folk. Den är alltså till för alla. Nu är ingen längre jude eller grek. Alla är ett i Kristus Jesus. Men den här texten från Efesierbrevet 2 har också en kosmisk betydelse. Det fanns inte bara en vertikal skiljemur mellan folken. Det fanns också en horisontell skiljemur mellan Gud och människa. Hur hade det blivit med relationen Gud och människa? Romarbrevet 5 och 10. Paulus skriver Romarbrevet 5 och 10. Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans död, då skall vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli frälsta genom hans sons liv. Vi var fiender till Gud. Det rådde fiendskap mellan människa och Gud. Genom att Guds lag dömde människan som syndare skapades alltså en horisontell skiljelinje mellan Gud och människa. Det fanns en skiljemur, en kosmisk sådan mellan himmel och jord. Och vi behöver se det här för att bildligt talat lyfta taket av den här kuben, det slutna materiella rummet, och begripa att det som hände i Kristus på Golgata får ju enorma konsekvenser. Skiljemuren rivs ner mellan Gud och människa. Det är alltså inte underligt att Kristus måste dö. Inte för att han var en revolutionär som dog för sina idéer, som vissa biskopar påstår.
Men nej, biskopar.
Ja, biskopar. Utan för att riva ner skiljelinjen mellan Gud och människor som skapas genom synden. Människans ovilja att acceptera Gud. Om vi då ser på parallellen, för Kolosserbrevet är ju en parallell till Efesierbrevet. Då kan man läsa i det andra kapitlet från den 13:e versen något liknande. Ett nytt sätt att tala om samma sak. Kolosser 2:13. Ni som var döda, inte fiender alltid, men de döda. Ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och han drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han utplånade det genom att spika det på korset. Och han, så kommer det kosmiska perspektivet, han avväpnade härskarna och makterna i himlarymden alltså. Utsatte dem för förakt, för han triumferade över dem genom Kristus. Det är verkligen ett kosmiskt perspektiv. Jag ska inte gå in på religionshistoriska paralleller, för det tror jag inte alls hjälper oss. Alltså menar jag det att vi kan inte förstå detta väldiga perspektiv som ligger i Paulus kyrkobegrepp om vi inte liksom spränger de här murarna och taket på kuben och upplever att vi är en värld som har relation till den transcendentala världen där Gud bor. Och så återvänder jag till Efesierbrevet. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset. En ny kyrkobild. Kristi kropp. Kristi kropp som alltså var det jordiska Jesus kropp på korset och samtidigt sedan blir upphöjd till bli den kosmiska Kristuskroppen som är kyrkan. Kristi helande av fiendskapen ska nu förverkligas på jorden. För kyrkan, Kristi kropp, är inte en gemenskap mellan människor bara. Den sträcker sig i en kropp från den lidande, kämpande kyrkan på jorden in i himlens triumferande kyrka. De båda skiljemurarna, den vertikala och den horisontella, har utplånats i Kristus. Och så sträcker det sig då, om man ska försöka tolka Efesierbrevet och Kolosserbrevets kyrkobegrepp, det sträcker sig en kropp, Kristi andliga kropp, från vår jord, från oss här levande varelser, kristna, upp i himlen där Kristus bor. Det här låter väldigt märkvärdigt, men på samma gång måste vi återigen använda oss av den här bilden. Kristus är i himlen, sitter på faderns högra sida. Han är samtidigt närvarande i sin kyrka, för det är hans kropp. Och anden är den som förmedlar livet, cirkulationen i den kosmiska kyrkokroppen mellan himlen och jorden. Och för ner till oss allt det som är Kristus i kropp. Så Kristus är den himmelska värld, är i den himmelska världen. Samtidigt är han närvarande genom sin kropp här på jorden, kyrkan, vars huvud han är och vars ande är livet i kyrkan. Jag tror att vi behöver få tillbaka i vårt teologiska tänkande och i vår tro denna transcendentala dimensionen i kyrkan. Så att vi inte blir låsta i en liten ynklig kyrkosyn, vår skandinaviska kyrkor och folkkyrkor och nationalkyrkor och frikyrkor och menigheter och alltihopa. Utan det är den värld vi lever i, men samtidigt också öppna upp. För att jag har ju del i en fantastisk himmelsk och kosmisk värld. Så stora är vi. Och så märkvärdigt är det att få vara kristen och förenad i koinonia, i gemenskap med Kristus. Vår värld vill inte acceptera att de här skiljemurarna är nedrivna. Man vill ha bort Gud från världen. Det märker vi i kyrkofientligheten, i ateismen. Man vill ha kvar taket. Det finns ingen transcendental värld. Man vill också bevara fiendskapen mellan judar och andra folk, mellan nationer, raser, så att fiendskapen förstör för människorna på jorden genom hat och krig, högst aktuellt också idag. Alltså måste vi hävda med kraft att det försonande verk som Kristus utförde genom sin död på korset öppnar perspektiv som inte får tyna bort i statskyrkornas inomvärldsliga ramar. Kejsar Konstantin den store gjorde kyrkan under lång tid till fånge under ett annat huvud än Kristus, staten. Nu går jag in på lite såna här tillämpningar, för det sa Karsten jag kunde få göra. Så jag gör det helt kort som slut här. Jag tror vi behöver återfinna det hemlighetsfulla, det mysteriösa, det sakramentala, den himmelska dimensionen i vårt kyrkotänkande. Befriade från enbart organisationsbetänkanden, ekonomier och strukturer. Kyrkan är mer än den yttre apparaten. himlen ska möta människor där. Och samtidigt måste vi klart se vad kyrkans enhet betyder. Det är detta väldiga perspektiv vi anar vad enheten i Kristus egentligen skulle vara. En ekumenisk utmaning av gigantiska mått. Människor vänder sig från Gud i allt större utsträckning. Fiendskapen mellan folken ökar. Skiljemurarna är ju egentligen nedrivna. Och kyrkan måste förverkliga, manifestera att Kristus har segrat. Och jag tar bara några tre korta punkter. Eller fyra korta punkter. Vad då kyrkan är till för? Vad ska vi ha då kyrkan så som jag har beskrivit den här till? För det första, utan kyrkan finns ingen frälsning. Nu talar jag inte om katolska kyrkan. Utanför kyrkan ingen frälsning. Utan jag talar om den här Kristus gemenskap. Utan den finns ingen frälsning. Så kyrkan är inte något ont som man borde vara utan. Om man vet vad man talar om när man säger kyrka. Utan kyrka ingen salighet. Men då ska man inte förväxla Kristi kropp kyrka med kyrkoorganisation. Så länge det fanns en enda kristen kyrka i världen, så kunde man med fog säga att där frälsningens gåvor fanns, det fanns i en enda synlig kyrka. Men genom kyrkosplittringen så har det blivit annorlunda. Och då måste vi söka oss fram till var någonstans kan jag ta emot frälsningen. Där Guds ord rent och klart förkunnas, sakramenten rätt behandlas eller förvaltas, där människor samlas i Jesus Kristus till gudstjänst och så vidare och vill söka lyssna till Guds ord, lyda och följa det. Det som Luther skriver, var helst du hör eller ser ordet predikat, trott, bekänt och förverkligat i levandet, tvivla inte på att den sanna Urna, Ecclesia, Sancta, Catholica, ett gudsfolk finns där, även om antalet är ringa. Så frälsningen, den finner man genom kyrkan och genom kyrkans nådemedel. Och den andra punkten är den. Det är kyrkan där man kan få leva av frälsningens frukter på jord. Vi behöver kyrkan för att kunna ha denna näring som kyrkan måste ha. Och det kan jag anknyta då till en annan ytterligare kyrkobild i Efeserbrevets femte kapitel om man och kvinna, äktenskapet. Där det talas om att Kristus när ger föda och omsorg om kyrkan. Kyrkan är alltså till för människornas skull, för det är där man ska leva med Kristus. För det är hans liv, hans koinonia och gemenskap som vi har fått del i som kristna. Och där skulle jag kunna säga att Johannes kan kommentera det jag säger i sitt första brev, det andra kapitlet, sjätte vers. Den som säger att han förblir i Kristus måste själv leva så som han levde. Och då kan man säga så här, att kyrkan är till för att vi ska kunna leva vårt kristenliv. Och gör vi inte det, då blir det fel. Man kan ju säga så här, att man blir lik den man umgås med. Och det är det som är meningen med Kristuslivet. Vi ska leva med honom så att han kan förkroppsligas, förverkligas i oss. Och sen kommer jag då till en tredje punkt. Och då är ju att kyrkan är alltså till för att kunna nå ut till alla människor. Kyrkan är inte en navelskådande existens. Där man bara ser på sig själv och sin relation och möjligen relationen till några medtroende människor. Utan kyrkan är segervapnet som Gud har satt in för att föra evangeliet ut till alla människor. Kyrkan är alltid utåtriktad. Och vi säger naturligt att där det inte finns en vilja att evangelisera eller missionera är det en död kyrka och en död menighet. Skiljemurarna är ju nedrivna. Vi har en öppen himmel och vi har möjlighet att förena människor från hela världen med Kristus. Och därför är ju kyrkan alltid mission. Och så ska jag ta en sista punkt. Jag tror att jag hinner in på upploppet nu. Jag talar en idrottsterm, ursäkta mig, det var ingen kyrkoterm. Och kyrkan är till för att det är där himmel och jord möts. Det är där himmel och jord möts. Kyrkan är inte bara en gemenskap på det här planet, horisontella plan, mellan människor. Gudstjänsten är inte bara en mötesplats för människor som tycker likadant. Nattvarden är inte en gemenskapsmåltid mellan människor för att visa solidaritet. Bön och förbön för människor, det för dem samman, det stöder varandra. Men kyrkan ska vara en mötesplats där vi anar något av det här gigantiska perspektivet. Den hela himmelska världen på något underligt sätt kommer ner till oss i så enkla ting som vanliga människoord. Vatten i dopet, ett litet bröd, några droppar vin, medmänniskor och så vidare. Så nattvardsbrödets och kalkens hemlighet och helighet ligger i detta att det är delaktighet i Kristi blod och kropp. Där möts himmel och jord. Och är Kristus närvarande i våra gudstjänster så har vi mötet där mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Och några ord om prästen då. En vanlig människa. En som borde vara både syndare och rättfärdig. Med en stor herres uppdrag att vara Kristi tjänare. För att frälsningen i Kristus ska kunna komma till människor. Gudstjänsten är ett möte mellan himmel och jord. Och det är en liten ringa tjänare som får vara med om att gestalta det i gudstjänsten i Kristus. Vi lever i en materialistisk tid. De människor bara frågar efter sånt som mått och mal förstör. Som är förgängligt. Man talar dock om att det heligas återkomst är på väg. Människor börjar längta efter det heliga. Och det är det som jag menar vi lätt kan förstå om vi fördjupar oss i Paulus kyrkobegrepp. Där kommer heligheten tillbaka. Ner i våra gudstjänster, ner i våra sakramentala sammankomster där vi upplever och erfar gemenskapen i Kristus. Det avgör.